Under megalitgravarnas tid så fanns det folk i stort sett i hela Europa. Det var inte tättbefolkat på något sätt, men det var ändå ingen plats som var till övers. Här hemma i Sverige så kan vi räkna med att det bodde folk både på de stora jordbruksmarkerna men också i skogsbygderna. Överallt finner man flintyxor i skiftande antal. Och på samma sätt är det ute i Europa, utom i de höga bergen såklart. Hur många som bodde här ute är nästan hopplöst att räkna fram. En av orsakerna är att vi i princip aldrig någonsin har gravar från den här tiden. Om vi istället skulle förflytta oss fram till bronsålder och Bohuslän, då det finns ett mycket stort antal rösen runt omkring kusterna, så kan vi för Bohusläns del räkna fram att alla dessa rösen motsvarar ungefär 80 familjer. Men det är väl knappast någon som tror att det bara bodde 80 familjer i Bohuslän under äldre bronsålder. Men det är just det antalet vi får fram när vi räknar. Och på motsvarande sätt runt om i Europa när vi gör beräkningar så kommer vi fram till ett mycket litet antal. Men det är ju inte alls den totala befolkningen utan bara den lilla andel som lät bygga den här typen av monument. Alla andra, var de tog vägen, det har vi ingen aning om. Ofta verkar det som att det bara var en 5-8% av befolkningen som fick den här typen av gravar. Inga andra. Skulle vi sedan förflytta oss tillbaka till megalitgravarnas tid så är det ju egentligen inga gravar, även ifall vi kallar dem för det. Vi vet att ett litet urval personer lades in i kammaren. Män, kvinnor och barn. Men det tycks ändå inte ha varit gravar på ett normalt sätt så som vi tänker oss. Utan mera ett slags stort relikskrin där de dödas närvaro var viktig av andra skäl. Hela Västeuropa som har så många megalitgravar så finns det faktiskt i stort sett inte en enda gravläggning som tillhör den primära tiden. Här har kammaren använts till helt andra saker. Åtskilliga gånger så märker vi just att det är en påtaglig skillnad mellan det jag vill kalla för östra Europa gentemot västra Europa. Gränsen, den går ungefär mellan Tyskland och Frankrike, längs floden Ren. Den västra delen av Europa, den befolkades av bönder som kom ifrån Medelhavet. Kanske var i trakterna av Turkiet eller länderna däromkring varifrån de första bönderna kom. Först så nådde de fram till Italien, södra Frankrike och Spanien. De tog sig vidare upp till Atlantkusten, till norra Frankrike, gick över Engelska kanalen och nådde de brittiska öarna. Vid ungefär samma tid så kom det en annan grupp med bönder från trakten av Svarta havet. De befolkade hela Centraleuropa och kom också in i Frankrike där de mötte den här första gruppen som kom. Trots att de båda ursprungligen härstammade från trakten av Anatolien eller Turkiet som det heter idag vid Svarta havet och de trakterna så var de ganska åtskilda på många olika sätt. De hade olika kulturer, olika religioner och kanske även skilde sig åt en hel del släktskapsmässigt. De som hade kommit från Medelhavet upp via södra Frankrike, de hade koloniserat det ena området efter det andra och spridits vad det verkar som förhållandevis långsamt. Den andra gruppen däremot, som kom till Centraleuropa, där var det motsatta som gällde. Idag kan vi rekonstruera ganska väl hur det gick till. Vid tiden omkring 5500 år före Kristi födelse så hade bönderna från Medelhavet kommit ganska långt in i Italien, Frankrike och Spanien och började också närma sig norra Frankrike. På den tiden så var Svarta havet en ganska liten insjö, ungefär hälften mot idag. Det var då som det inträffade en makalös katastrof av sällan skådat mått. Utloppet som vi finner idag i trakten av den stora staden Istanbul, det var ett tillflöde tidigare. Det rann in från Medelhavet istället för ut. Av okänd anledning brast en stor del av berggrunden och vatten började forsa in i enorma mängder till skillnad från tidigare. Olika beräkningar anger olika hastighet. Någon forskare säger 3 år, en annan 30 år. Men det gick i varje fall fort att fylla Svarta havet, som på den tiden låg 160 meter under nuvarande yta. Kolossala vattenmängder forsade in och dränkte stora landområden. De människor som bodde här fick fly bäst de kunde, långt därifrån. Några tog sig till Turkiet, andra upp mot Ryssland, men de allra flesta verkar ha flytt rakt västerut, in i Centraleuropa. Det är också det som är orsaken till uppkomsten av den bandkeramiska kulturgruppen, som sträcker sig just från Svarta havet tvärs över hela Europa ända in i Frankrike. Och det särregna är det att alla dateringar som vi får i de äldsta skikten, de är samtida med varandra och lika fullt samtida med den här katastrofen vid Svarta havet. Den bandkeramiska kulturgruppen skulle vara förvånansvärt enhetlig under mycket lång tid framöver. Och det visar att de här människorna, trots det stora avståndet från öst till väst, från nord till syd, skulle hålla ihop. Men det hjälpte inte när de försökte sprida sig ännu längre. I Frankrike mötte de stort motstånd, därför att här fanns redan en annan kulturgrupp av andra bönder som hade kommit från Medelhavet. Det verkar som att båda de här två grupperna försökte ta sig över Engelska kanalen och fortsätta kolonisationen. Efter ungefär 700 år, runt 4800 före Kristi födelse, så finns det faktiskt spår efter ett sånt här försök att erövra nya områden och nya marker. Jordbrukande bönder hade så här långt bara nöjt sig med områdena upp till Engelska kanalen och Nordsjön. Skandinavien och de brittiska öarna befolkades fortfarande enbart av jägarstenålderns människor. Men plötsligt så verkar det som att man gjorde ett angrepp både mot Skandinavien och de brittiska öarna. Men det lyckades inte. Av okänd anledning så gav man upp. Spåren efter det här finns kvar runt omkring, både i Östergötland, Västergötland, Skottland och Irland. Men det skulle dröja ytterligare 800 år innan man gjorde ett nytt försök. Men den gången skulle man lyckas desto bättre. Omkring 4000 år före Kristi födelse så kan vi se ett samlat försök att införa jordbrukskulturer i Skandinavien och på de brittiska öarna. Och den här gången gick det utan motstånd. För Skandinaviens del så kan vi se att den nordligaste delen av Tyskland, Danmark, Sverige ända upp till Dalälven, de norska kusterna ända upp till Trondheim, verkar ha fallit i händerna omgående på de människor som vill införa bondenäring i dessa trakter. De gamla kulturerna som fanns här upphörde fullständigt, men människorna verkar ha funnits kvar. Vi kan se deras närvaro fortfarande genom DNA-analyser och på genetisk väg komma fram till att de fanns kvar. Men kulturerna, de försvann en gång för alla. Från denna stund så var det bara bondekulturerna som skulle gälla i hela Skandinavien. Samma öde mötte också de brittiska öarna. De forna kulturerna försvann och det var de jordbrukande folken som tog över helt och hållet. På så vis kom Skandinavien att tillhöra den östeuropeiska kulturkretsen, medan de brittiska öarna både fick influenser från Östeuropa och från Västeuropa. Mestadels från Västeuropa. Och vi försöker rekonstruera deras religioner, så kommer vi bara en bit på väg. Innan bönderna kom till Europa och vi har jägarstenålder, så kan vi faktiskt räkna med att det bara fanns en enda religion överallt i hela Europa. Samma religion som samerna fortfarande har kvar och som indianerna har burit i många tusen år. Liksom aborigines i Australien och många andra naturfolk, det vill säga shamanismen, det är den religion som tycks ha varit ursprunglig runt om på jorden. För när vi rekonstruerar religionens utveckling så finner vi just det att indianer, eskimoer, samer och många naturfolk runt om på jorden i grund och botten har en och samma religion, och det är den vi kan kalla för shamanism. Den är ganska enkel i sin utformning. Man tror att hela naturen är besjälad och att det finns andar i stort sett överallt. Onda och goda. De goda kan man använda sig av och de onda ska man försöka hålla sig undan ifrån. Det här är inte alls någon vänlig religion alla gånger, utan man använder de här andekrafterna både för att se till så att sjuka människor blir friska igen, eller så att renarna, om man nu är same, ska få ett bra bete till sommaren. Men man kan också använda de här krafterna för att förgöra sina fiender eller människor som man inte tycker om alls. Så att shamanen, som var ett slags språkrör för andarna, kunde både framkalla lycka och olycka för människor runt omkring i bygderna. Det finns många shamanska drag i asaläran i Skandinavien, men det tycks inte vara de ursprungliga delarna av den religion som fanns här under forntiden. Med de första bönderna så kom den indoeuropeiska religionen till Centraleuropa och senare till Skandinavien. Den religionen skiljer sig ganska mycket från shamanismen. I grund och botten så verkar det ha varit en ganska levnadsglad religion. Man offrade till gudarna, men brydde sig ganska lite om dem egentligen. Det mesta gick ut på att underhålla sig själv här i livet och ha det så glatt som möjligt. Sällan eller aldrig fördjupar man sig i de svåra andliga frågorna, som tillhör inte den religionen alls. På så vis så finner vi en stor skillnad från de bönderna som kom via Medelhavet upp till Frankrike. Deras religion var betydligt mycket mer grubblande och filosoferande. De hade ett helt annat djup på sitt tänkande och funderade över verklighetens yttersta beståndsdelar. På så vis så behövde de ganska många symboler för olika saker och ting som var svåra att beskriva eller förklara. Den här religionen var ingenting som de hade hittat på själva, utan den kommer ifrån trakterna av Anatolien, Levanten, som vi kan kalla de länder som idag ligger i den östra delen av Medelhavet. Därför är det inte förvånande att den här religionen i ett senare skede flyttades över till Egypten i samband med att Nildalen började uppodlas och bli en högkultur. Så när de första pyramiderna senare kom att byggas, så var det just med den här religionen i bakgrunden. Det är alltså samma religion som ligger bakom pyramiderna som de äldsta och första megalitgravarna i västra Europa. Fast megalitgravarna, de är 2000 år äldre. Den här religionen är fascinerande på många olika sätt och vis. Det är samma som vi finner hos sumererna, men de uttrycker den ganska olika. Hos sumererna så kan det handla om att visa upp i stora skådespel eller teater de olika skeendena som ledde fram till skapelsen av universum, jorden och människorna. I Egypten däremot så var man mycket mer försiktig, och de påminner mycket mer om det som sen växte fram i Grekland, som vi kan kalla för mysteriekulter, som Pythagoras, Platon och många andra tillhörde. Då man dolde sig i grottor eller liknande ställen och höll sina ritualer för att möta det gudomliga. De ritualerna som hölls i dessa grottor påminner faktiskt om de äldsta ritualerna som vi kan anta förekom hos de första megalitgravarna flera tusen år tidigare. Men också påminner om klosterväsendet som vi finner i Europa långt senare. Det finns alltså en gemensam nämnare mellan megalitgravar och kloster om vi ser till den egentliga funktionen, nämligen funktionen att hitta det gudomliga i tillvaron. I korthet så kan vi säga det att den här kosmologin, alltså uppfattningen om skapelsens yttersta tillblivelse, så kan vi finna det att det börjar med absolut ingenting. Det var någonting säreget, underligt, en stor tomhet, en odelbar tomhet. men genom ett självtryck så uppstod ett eko i denna tomhet. Ekot hörde sig själv. Det var ordet som skapade alltihopa. Ekot, ordet. Och genast så kom allting till. Hos egyptierna så pratar man om mångfaldens port. Porten som medförde att mångfalden skapades. Därifrån så fanns det ingen återvändo längre till tomheten, till den odelbara tomheten som fortfarande råder och som allt annat ingår i. Det låter som en gigantisk motsägelse, och det är det också. Men faktum är att det är det som är meningen. Det är vi i vårt västerländska samhälle som inte är vana att tänka på det här sättet. Det var inte bara de som tänkte så, utan även i Österlandet, borta i Indien, där anammar man också de här teorierna och tankarna och filosofierna, vilket medförde att Vedakulturen, eller Vedafilosofin, som härstammar från indoeuropeiska folk i Centraleuropa, den omvandlades ganska snabbt och utvecklades till hinduismen, som sen blev buddhismen. Och här finner vi tydliga drag som påminner just om den gamla egyptiska kosmologin som är flera tusen år äldre. Samma religion som var upphovet till megalitgravarna i Västeuropa. Så på så vis så kan vi faktiskt säga att buddhismen faktiskt lär oss en hel del om hur man bygger och använder megalitgravar. Precis som klosterväsendet kan ge oss andra förståelse för vad man gör och varför. Något enkelt svar finns inte. Det är stor skillnad på kloster i öst och väst. Buddhism, kristendom, grekiska mysteriekulter, megalitgravar. Men det finns ändå en gemensam nämnare, hur åtskilda de än kan tyckas vara.